Hon som måste dö av David Lagercrantz. Prolog. Det dök upp en ny tiggare i kvarteret den sommaren. Ingen visste vad han hette och ingen brydde sig heller, även om ett ungt par som passerade honom varje morgon kallade honom den galna dvärgen, vilket åtminstone till hälften var orättvist. Han var inte kortväxt i medicinsk mening. Han var 154 centimeter lång och proportionerligt byggd. Men han var verkligen sinnessjuk och ibland for han upp och grep tag i folk och talade osammanhängande. Annars satt han mest på en kartongbit på Mariatorget, precis intill fontänen och statyn av Thor. Och då hände det tvärtom att han väckte vördnad. Med sitt höjda huvud och sin raka rygg kunde han se ut som en hövding på dekis. Och det var också hans sista sociala kapital. Och själva orsaken till att folk ännu slängde till honom mynt eller sedlar. De trodde sig ana en förlorad storhet och de hade inte fel. Det hade funnits en tid när folk bugat för honom. Men nu var han sedan länge fråntagen allt och inget blev bättre av den svarta fläcken på hans kind. Fläcken såg ut som en bit av döden själv. Det enda som skilde ut sig var hans dunjacka. Hans dunjacka var blå och dyr, en marmotparka. Men den gav honom ingen normalitet. Inte bara för att jackan var täckt av smuts och matrester. Den såg arktisk ut. Och det var sommar i Stockholm. En tryckande hetta låg över stan och när svetten porlade ner från mannens kinder tittade folk besvärat på jackan som om bara åsynen av den gjorde dem ännu mer plågade av värmen. Men han tog aldrig av den. Han var förlorad för världen och det kändes inte troligt att han kunde vara ett hot för någon. Men i början av augusti anades ett mer målmedvetet drag i hans ögon och på eftermiddagen den 11 präntade han ner en vindlande historia på linjerat A4-papper som han senare samma kväll klistrade upp som en väggtidning på busshållplatsen vid Södra station. Berättelsen var en hallucinatorisk skildring av en fruktansvärd storm. Ändå lyckades den unga AT-läkaren Else Sandberg, som väntade på buss nummer 4, dechiffrera delar av inledningen och märkte då att en medlem av regeringen nämndes. I övrigt koncentrerade hon sig mest på att ställa en diagnos. Hon gissade på paranoid schizofreni. Men när hon 10 minuter senare klev på bussen glömde hon alltihop. Och det enda som stannade kvar var känslan av obehag. Det var en sorts Cassandra-förbannelse. Ingen trodde mannen eftersom den sanning han formulerade var så inlindad i vansinne att den knappt gick att se. Ändå måste budskapet på något vis ha gått fram. För redan nästa morgon steg en kille i vit skjorta ut ur en blå Audi och rev ner väggtidningen. Natten mot lördagen den 15 augusti hade tiggaren sökt sig bort till Norra Bantorget för att få tag i svartsprit. Han mötte då ett annat fyllo, den gamle industriarbetaren Heikki Järvinen från Österbotten.
Hallå broder! Ja, är nöden svår? Sa Järvinen.
Han fick inget svar, inte först. Sen välde en lång harang fram som Heikki uppfattade som rent skryt och ljug och han fräste
skitsnack
och i ett onödigt tillägg, det medgav han själv, la han till att mannen såg ut som en
Ching Chong China man med Kambachen. I hate China,
röt tiggaren tillbaka. Sen tog det hus i helvete. Med sin fingerlösa hand drämde han till Heikki och även om det inte precis såg skolat eller intränat ut fanns det en oväntad auktoritet i hans våldsamhet. Heikki blödde från munnen och svor förfärligt på finska när han vacklade därifrån ner i T-centralens tunnelbana. Då tiggaren sågs igen var han tillbaka i sina gamla kvarter, svårt berusad och illamående. Det rann saliv från hans mun och han höll om sin strupe och muttrade